olisi täytynyt vaihtaa alaa, jos en olisi tehnyt elokuvaa työttömyydestä, koska se, että suomalainen elokuva fiktiopuolella ei lainkaan kommentoisi tätä kansallista tragediaa, puhun nyt yhtä paljon henkisestä puolesta kuin siitä taloudellisesta onnettomuudesta, niin suomalaisen elokuvalla ei ole olemassa oikeutta, jos ei se puutu tämmöiseen aiheeseen eli asiaan.
Ja så härligt att Aki Kaurismäki 2008, när han talar om filmen Moln på drift, han säger alltså att finsk film har inget existensberättigande om den inte lyfter fram ett tema som då till exempel i det här fallet arbetslöshet. Och det här känns ju som ett helt relevant citat att plocka fram när det gäller hans senaste film Höstlöv som faller, som i och för sig mest har beskrivits som en feelgood mysig romcom. Och hur det här med samhällskritik och feelgood går ihop, det ska vi diskutera i Kulturpodden idag. Och vi som ska göra det är Johanna Grönqvist, Thomas Jansson och Silja Sahlgren Forstad. Och då tänkte jag börja med att fråga, att är den här nya filmen, är det mera feelgood eller samhällskritik?
Jag har alltså aldrig förknippat Aki Kaurismäkis filmer med feelgood. Inte före du påpekade med den här nya filmen. Och ja, jag kan hålla med om att det finns en viss form av feelgood här. Men nu är det ju mera samhällskritik som jag alltid har fastnat för när det gäller hans filmer. Jag går på hans filmer för att jag vill gå in i Akilandia och se vad han vill berätta för mig den här gången.
Jag tänker nog också att feelgood, som Johanna sa, är aldrig det ordet jag har kopplat ihop med Kaurismäki. Även om jag nog måste medge att jag tycker att i den här filmen så man på något sätt känner på sig att det ska bli ett happy end. Det är ju i och för sig feelgood. Det finns också en härlig Kaurismäkisk värme i den här filmen, kanske mer än tidigare. Så i det avseendet ja, men absolut mera samhällskritik än feelgood, definitivt.
Och jag kan ju gärna sitta här och känna mig sådär lite medskyldig till hela det här, för att jag hör till dem som när jag recenserade filmen då när den hade premiär för ett par veckor sedan faktiskt använde ordet feel good och romcom. Och jag måste ju medge att när jag satt där i salongen och tittade på den här pressvisningen, så det var det första jag kände, den här värmen som spred sig i hela mig, trots att tematiken är vad den är. Men jo, jag får krypa till korset här och säga att jag har talat om feel good i det här sammanhanget. Men det ställer ju sig inte i vägen för det att Kaurismäki ju alltid har det här med samhällskritiken väldigt nära. Och här, jag menar de här temana med arbetslöshet, att få sparken, att jobba på nollavtal, solidariteten, de här arbetarna emellan, utanförskap, ensamhet, krig, allt det här finns här i den här filmen. Och i något skede nu så har jag börjat fundera till och med att skulle man kunna använda den här filmen som ett inslag i den här pågående budgetdebatten som förs i samhället och sådär?
Alltså, absolut. Ja. Sorry. Alltså, jag tycker ju vissa regeringspartier definitivt borde se den här filmen. För det är ju en film som samtidigt varken samlingspartister eller sannfinländare exempelvis kan kritisera, för det här är ju urfinskt, det är ju vad vi vill ha, och det är en exportprodukt, det är ju vad vi vill ha. Så hur kombinera, de måste ju då tycka att det här är det vi vill ha, och så borde de börja förhålla sig till okej, men vad innehåller den på riktigt, är det någonting som vi gör fel här?
Jag har ju alltid tänkt på något sätt att hans filmer är som någon slags grundkurs i empati. Och sen när jag funderar lite mer på det så tänkte jag att det är inte bara empati, det är sympati. Alltså att han får oss ju verkligen att känna, vi känner det som personerna i hans filmer är och vad de råkar ut för. Vi dras liksom så med in i den verkligheten som han skildrar där. Och sen skulle jag ju säga att när man... Jag menar, vi har ju alla tittat på Kaurismäkis filmer. Vi har sett allt, och jag tycker att han alltid på något... Nästan alla filmer så tar han ju alltid ställning också. Han är ju alltid på den lilla människans sida. Och han ser människan med alla fel och brister och tillkortakommanden som vi har. Och på något sätt också sen sätter oss så att vi ska se på de här människorna. Vi ska verkligen lyssna på dem. Och det är där som det där sympatin, tycker jag, kommer in.
Jag tänkte när du, Johanna, säger det här just att vi har, jag har nog inte sett riktigt allt, men ja, vi har tittat på ganska mycket av hans filmer och så här. Och jag tänkte på det nu, fortfarande gå tillbaka till den här feelgood-aspekten. Jag kan inte heller påminna mig om att det har nämnts så hemskt mycket i samband med hans tidigare filmer. Att det är någonting som har nämnts i samband med den här nyaste filmen. Och då kan man ju fråga sig att, vad är det liksom som är nytt med den här filmen? Vad är det som gör att man kanske talar om den här Kaurismäki-filmen med ett lite annat tonläge än tidigare?
Är här någonting nytt? Det tycker jag ju inte att han kommer med någonting nytt. Det, ja, möjligen skildringen av alkoholproblem och att det på riktigt är ett problem och inte någonting som man skojar med. Det är väl kanske det nya. Men det är ju inte det hela som är poängen, tycker jag, att han måste komma med någonting nytt. Det här är ju en film som när man ser den så kan man ju nästan hela tiden ana vad som är, vad som kommer att hända till näst. Man vet vilken scen nästan som kommer till näst. Och när den kommer så kan man ju sitta där och vara så här, ah, det är den här scenen från Mies vaila mennes ut, eller den här har jag sett i Varjoja paratisissa. Så att han refererar ju bakåt till alla sina tidigare filmer, vilket jag tycker ju också är på något sätt jätteroligt. Men sen kan man ju då fråga sig, hur kommer det sig att den ändå sen funkar, den här filmen? Och jag kanske tänker att det är ju den här tron på kärleken, trots att världen omkring är hård. Och så att det finns någon sån här tro på lojalitet människor emellan. Och den här kvinnliga huvudpersonen Ansa här i filmen har ju också en stark integritet som... Och sen måste jag ju lyfta fram Alma Pöysti och Jussi Vatanen som spelar huvudrollarna. De är så äkta. Så det gör också att trots att man har sett allt det här tidigare i hans filmer, så tar man det ändå på nytt. Och sen vill jag ju kasta fram en motfråga. Hur ofta ser ni filmer som är totalt nya när någon kommer med någonting helt nytt? Jag menar, vi författare, filmregissörer, alla berättar ju samma story om och om och om igen.
Men det kanske är just det som är grejen. Därför ställer jag den här frågan. För jag tycker just att det är det att han varvar alla de här gamla elementen som han jobbar med. Och ändå hade jag hela tiden en känsla av att det är någonting som är lite annorlunda. Någonting i det där tonläget. Fast han har de här lakoniska replikerna och han placerar personerna likadant i rummen. Och det är konstellationerna känner man igen och sånt här. Så är det någon slags liksom sån där värme som tränger igenom den där distansen som jag tycker att ibland den här estetiken kan skapa hos honom. Och sen kanske en liten sån där som kanske kommer in just via Alma, en sån här glimten i öga som för mig åtminstone kändes som att det var mera glimten i öga än tragik kring henne.
Alma hämtar med sig något nytt, det tycker jag. Men annars, okej, okay, då du sa, Johanna, att vem gör inte samma film om och om igen? Det är sant till en viss grad, men Kaurismäki gör dem ju mer extremt på nytt än någon annan. Och det är ju intressant att se, jag menar, de här små elementen som de här gamla radioapparaterna som återkommer i alla filmer. Eller den här skylten, rökning förbjuden, som det sätter sig två människor framför och tar fram sitt tobakspaket och börjar röka. Den finns i den nya filmen, den fanns också i, jag tror det är den här Varjoja paratisissa, där det också finns exakt samma skylt, och det där, den har säkert återkommit flera gånger. Men det som jag tänker gör att det känns nytt är inte Kaurismäkis film i sig, utan den kontext som den värld vi lever i nu i förhållande till Kaurismäkis film. Det att han har envist hållit sig fast i den här estetiken, hur mycket världen omkring honom än har förändrats. Så att på något sätt, för mig var den här filmen på något sätt ännu viktigare än de tidigare filmerna. Just för att kontrasten till världen omkring oss har blivit bara större och större. Och därför behövs den här filmen för att, jag vet inte för att. Men det är på något sätt det som känns extremt nytt är kontexten hans filmer visar sig.
Jag tänker att jag hakar fast på den här radioapparaten som du hänvisar till. För jo, det är ett sånt här element som återkommer med det som kommer ur den här radioapparaten. Är den här gången så där väldigt, väldigt starkt förankrat i ett nu. Om man tänker just att hans filmer ofta på något sätt befinner sig i någon slags svårdefinierbar tidszon. Det är ett förflutet och musiken antyder det och så här. Men så finns det här tydliga sådana här kopplingar till idag. Och där kommer ju Ukraina-kriget kommer. Många, många gånger återkommer det som ett element som starkare kanske än tidigare just förankrar den här filmen i ett nu?
Det är så att det har ju funnits den här kinesiska protesterna på Himmelska fridens torg som var i, vilken film var det nu?
Tulitikkutehtaan tyttö, som kom.
Exakt.
Flickan från tändsticksfabriken, den kom då 1990. Jo, men jag tycker ju att det här är kanske en av de där riktigt viktiga delarna också med Kaurismäkis filmer, att han strör in sådana här, som du säger då, samtidsmarkörer, att det är Ukraina-kriget, eller kriget i Ukraina som vi hör här. Och då när han satte in det i den här Tulitikkutehtaan tyttö, så är där ett äldre par som sitter framför tvn och så ser man massakern från den här Himmelska fridens torg och de tittar på tv-nyheterna. Och det här har han ju gjort, som jag ser det, som på något sätt att han placerar in sådana här historiska minnen och bevis att det här har hänt, speciellt med tanke på att Kina ju idag då skriver om sin egen historia och på något sätt inte alls vill att det ska finnas bevarat. Så finns det åtminstone i en film av Aki Kaurismäki så kommer den här saken att för alltid finnas bevarad. Men jag tänker också på jag menar den här förra filmen Toivon tuolapuolen, den handlar ju om en flykting från Syrien som jag såg var ett direkt svar på Finlands flyktingpolitik. I och för sig den där flyktingpolitiken har ju kritiserat redan sen början av 2000-talet. Jag menar Le Havre-filmen handlar om en man som räddar en liten flyktingpojke och hjälper honom att återförenas med sin mamma. Och så här. Så att det finns starka ställningstaganden, att inte det som händer i omvärlden så finns med också inbakat i hans filmer. Och kanske tydligast då just med sådana här nyhetsklipp.
Men jag tycker det är på något sätt också så snyggt. Jag tycker det funkar så jättebra om man tänker att ramen här på sätt och vis, det som man uppfattar som en romcom aspekten, det här kärleksdrama som utspelar sig så att säga i skuggan av det som händer i dessa människors yrkesliv och så. Men sen, samtidigt just att de här nyhetssändningarna som kommer in i deras liv är som en påminnelse om att vi alla är delar av ett större sammanhang. Att vi har vårt lilla universum där vi nu kämpar med våra problem och så finns helheten runt omkring och det tycker jag blir jättetydligt här.
Mm. Nu för att det ju har funnits, tycker jag, nog i andra filmer också. Alltså sådär att det finns hopp i hans filmer, men omvärlden, eller världen runt om de här huvudpersonerna i filmen, den är ju alltid hopplös. Om man tittar bakåt till, jag menar han har ju sagt nu att den här nya filmen är fjärdedelen i en trilogi som han kallar för en arbetartrilogi. Dit hör då Varjo ja paratiisissa, Ariel och Tulitikkutehtaan tyttö. Och i två av de här filmerna så slutar det ju med att de lämnar Finland för att det är omöjligt för de här huvudpersonerna att fortsätta leva här. Och det är då, de är ju kom i mitten på 86 och 88 kom Skuggor i paradiset och Ariel. Och i ena försvinner de till Estland och den andra så tror jag det är till Mexiko. Och det jag menar, nu ska man inte se det som att det är så heller att man, alltså det är en samtidskritik av 80-talets Finland, fast det är för att det här Akilandia, den här sagovärlden, den här sagovärlden felor, det här universumet som han skapar, det är ju också en förhöjd bild av Finland. Det är ju inte alltid så att du kan dra ett i ett med att det här är nu en film om läget just nu. I många av de här tidigare filmerna så gör han ju medvetet det att du inte riktigt kan tidsplacera de här filmerna för att det handlar om större saker än att man skulle säga att det här är 80-talets eller 90-talets Finland. Det universella teman det handlar om.
Jag tänkte hoppa tillbaka lite till det här när du talar om det här hoppet och som ni båda har varit inne på, det här Akilandia och det här. Jag kan ju säga att det var någonting som också diskuterade i Vegas andra kulturpodd, alltså Sällskapet. De var också inne på det här med hoppen, men så talade de också om det här hur Kaurismäki jämförs med andra regissörer som har den här tydliga, som har en egen estetik och samtidigt just den där en spark mot samhället kanske, om man nämner då ofta regissörer som Roy Andersson eller Lars von Trier och så här. Hur tycker ni att de här jämförelserna mellan Aki Kaurismäki och de andra aktuella samhällsprovokatörerna funkar?
No, om man ser dem då, ja, att man provocerar eller kommer med samhällskritik, ja, men inte finns det ju egentligen alls några kopplingar där. De har helt sin egen stil och sitt eget sätt att berätta. Jag tycker inte, överhuvudtaget, att man kan på det sättet dra paralleller. Jag menar, det är liksom så egna sätt, men klart förstås det vad det handlar om, där kan man dra vissa paralleller. Om det är nu någon regissör jag skulle dra en parallell till, så är det Pedro Almodóvar.
Aha.
Alltså,
och det är för att jag hade en kollega från Belarus som en gång gjorde den här kopplingen, och det var för mig en sån här aha-upplevelse när han menar att det finns stora likheter mellan Almodóvar och Kaurismäki. Och det är det att de båda tar någonting som är väldigt typiskt finskt, typiskt spanskt, och sen vrider de om och förstorar och överdriver det, och så gör de någonting som vi kan känna igen, men samtidigt så är det någonting annat. Det är inte så som verkligheten är i Finland eller Spanien.
Jag tyckte det där var en intressant, den har jag inte hört för. Och vad gäller de här nordiska, jag tycker det är så otroligt slentrianmässigt att på något sätt känns det som att, för att de här ju också är från Norden, så kopplar man ihop dem till någon form av gemensam boll. Jag tycker Roy Andersson är mycket kallare än Kaurismäki, än Ruben Östlund som man väl också har nämnt. Han är alldeles för cynisk jämfört med Kaurismäki. Lars von Trier är, jag vet inte, kompromisslös.
Jag kan tänka mig att det här draget med till melodram mellan Trier och Kaurismäki, där kan man kanske se en viss koppling.
Möjligtvis, men deras världar är nog ändå väldigt olika. Men jag har också en som jag tycker är den enda möjliga jämförelsepunkten, när jag Almodóvar till viss grad, men jag tycker ju det är Jim Jarmusch, självklart, på något sätt. Dels för att de har ju citerat varann, Jarmusch har varit med i Kaurismäki-filmen, nu är det ju en Jarmusch-film som de går och tittar på, de här hjärteparet i den nya filmen. Annars också har jag sett dem tala om varann med väldigt högaktningsfullt. Jag såg faktiskt en gammal intervju med Kaurismäki i någon internationell tidskrift, där han lyfte fram tre andra regissörer som han respekterar mest av allt. En är Wim Wenders, lite oväntat, men det handlar om på vilket sätt Wim Wenders använder musiken. Och det är kanske någonting vi i och för sig skulle kunna prata om ännu, den här hur han använder musiken. För det är en ny grej i den nya filmen. För hans musik i allmänhet är på något sätt tidslös rock'n'roll / finsk slager. Då man ser Eino Grön sjunga Satuma hela låten. I en av de här gamla filmerna så är det
kunde vara... Fickan diskfabriken, min favoritfilm.
Exakt. Det kunde vara nu och det kunde vara för 40 år sedan. Men i den nya filmen där man har Maustettytöt, som är ett helt nytt band, det kan inte vara för 40 år sedan, även om den här musiken i sig passar totalt perfekt i Kaurismäkis värld, så är det här och nu. Men det är alltså Wim Wenders, enligt Kaurismäki, har också den här sköna känslan för musik, det vill säga man klipper inte av på fel ställe, man låter musiken, är det en låt som har en betydelse, så får den hela låten finnas med. Det gör ju Kaurismäki också. En annan var faktiskt Pedro Almodóvar, och sen var Jim Jarmusch den tredje som Kaurismäki nämnde. Och så tillade han att de andra så bryr han sig inte om, för största delen, vad sa han, 90% av alla de flesta samtidsregissörer sätter 90% av sin energi på att klä upp sig inför inspelningarna.
Okej, det här kan vi haka fast på. Johanna viftar här, men jag tänker säga här emellan nu helt fräckt att när det gäller Almodóvar så måste jag säga att jag har alltid gjort den kopplingen när det gäller estetiken, därför att Almodóvar använder den här samma röda accentfärgen som Kaurismäki gör. Kaurismäki älskar ju att ha den här röda detaljer som dyker upp i bilderna, och det har Almodóvar också använt sig väldigt mycket av. Så där finns ju liksom helt tydligt ett släktskap. Och så vi är lite värre med mot det här att genast skjuta i sank den här kopplingen till Roy Andersson, för att det är klart att den finns där med tanke på just det här att göra saker så att säga i tydliga tablåer och att ha så här lakoniska tonfall och sånt som man ändå förmår fylla med någonting. Så även om jag menar Andersson gör det ännu mer extremt. Men jag tycker nog att här finns ett släktskap som inte har att göra kanske med den nordiska aspekten utan annars.
Ja, och sen om man nu ska börja prata då filmreferenser, så det finns ju hur mycket, om man går bakåt sen till filmhistorien, att där det bara kryllar. Och jag tror ju att det har kanske varit också ju då en sak som i tiderna fick, alltså som gjorde att folk i Europa fick upp ögonen för hans filmer, för de såg samma kopplingar som de hade, alltså Robert Bresson eller Yasujiro Ozus filmer och så vidare och så vidare. Och jag tycker ju inte att det sen är så att man måste känna till alla de här referenserna heller. I en sån här bok som Peter von Baag har skrivit om Aki Kaurismäki, eller det är en sån här intervjubok som de har gjort. Så där säger också Kaurismäki att det finns en massa referenser, och jag menar också litteraturreferenser och målningar. Edward Hoppers, den här amerikanska konstnären, hans målningar har ju influerat Kaurismäki, och ljussättning i Rembrandts tavlor eller Goya eller något så här. Det finns hur mycket som helst. Men där i den här boken alltså, så säger Kaurismäki att inte behöver man känna till det. Att det här är nog också hans sätt att roa sig själv. Att han för en sån här imaginär dialog med bortgångna kollegor när han strör in sina filmreferenser. Och det tycker jag är så fint.
Jag tycker det är jättefint jag också, men jag måste bara här kommer jag nu in på en sån här lite eldfängd fråga. Jag älskar ju Kaurismäkis filmer, och jag älskar den här nya filmen, och jag tycker det är helt ljuvligt och så här. Och vi diskuterade jätteengagerat och yes, och vi tycker att här finns då den här också samhällskritiken och allt det här inbakat i det. Men då är min fråga det, för nu alla de här regissörerna vi har nämnt här nu som de här kopplingarna, så det är ju lite såna här arthouse-regissörer som har att göra med att det är regissörer som jobbar med en egen estetik och som man känner till just om man har läst filmhistoria, om vi går till de här äldre namnen och så där. Finns här en risk för att det här kaurismäkiska budskapet så att säga drunknar i det att det är nu den här filmkonnoisseurseliten som automatiskt tar hans filmer till sig och sen missar så att säga den breda publiken det här jätteviktiga som han har att säga.
Det kan ju aldrig vara bortkastat att man gör någonting som är genomtänkt och utfunderat. Ja. Det är väldigt provocerande. Provocerande fråga. Fortsätt.
Jag vill. Nu kommer jag att prata på våra resten av podden. För min egen del är jag ju, måste jag säga, lite utled på det här elitism-argumentet och frågeställningen överhuvudtaget. Lite som att allt som inte är ren och skär underhållning är elitistiskt. Och faktum är ju att, jag menar, den här filmen slog ju alla tiders Kaurismäki-rekord första veckoslutet. Det var den mest sedda filmen det här veckoslutet, hans premiärveckoslut. Vilka ju redan i det berättar att hej, det kan nå en bred publik.
Jag är jätteglad. Jag tycker också det är suveränt att den har slagit tittarrekorden. Det är liksom cynikern i mig där som sitter och tänker så här, men är det nu så här för att vi har talat om den här filmen ett halvt år därför att den har uppmärksammats i Cannes och för att den har fått alla möjliga pris. Och jag tänker också att här finns den här kopplingen tillbaka till det som du Johanna var inne på här, att det krävdes för den finländska publiken på något sätt att få det här erkännande utomlands ifrån, då när Kaurismäki börjar bli ett namn i Tyskland och Frankrike och så här, att vi på något sätt behövde den där bekräftelsen på att vi har någonting att komma med. Att fram till dess var det lite så här som att Kaurismäki skildrar nu den finska verkligheten och hur roligt är det? Eller?
Ja, kanske då om man är på något sätt tycker att det är avskräckande att det är så minimalistiskt och ofta lite lakoniskt och tyst och så här. Jag läste någonstans en som sa att Aki Kaurismäki kan få en minut att kännas längre än 60 sekunder. Och kanske det är då att man tycker att det är svårt, men nej. Det beror ju på också varför går man på bio, vad är det man vill ha? Om man alltid vill ha karki och hattara, alltså vad heter det?
Sockervadd,
så fine. Men jag tycker ju att ibland så vill du ha lite tuggmotstånd och då vill du ha rågröt och bröd som rågbröd.
Vad säger du, Thomas? Vill du ha rågbröd?
Jag vill absolut ha rågbröd. Jag äter faktiskt en frukost utan rågbröd är inte en riktig frukost. Och detsamma gäller kvällsunderhållning framför skärmen eller på teater. Det här är ju en diskussion som förs i teatervärlden också, det här med, ja, är det för arthouse, hittar någon till den här föreställningen, är den alls värd att göra om det inte hittar sin publik? Så det där, ja.
Ja, kanske man ibland missar att Kaurismäkis filmer ju också är roliga. Du sitter ju inte och gapskrattar där. Men du sitter ju nog hela tiden och fnissar. Och också då när det är riktigt är hemskt så blir det ju ibland så hemskt att du också måste börja lite skratta åt det som händer där. Så jag tycker att man kanske ibland missar hur humoristiska de här filmerna är.
Jag har en mycket personlig upplevelse just vad gäller det. Och kanske, här måste jag medge att jag fick en ny bild av Kaurismäki genom att se en film av honom utomlands. Framförallt insåg jag hur rolig han är. Kanske fick det bekräftat. Jag hade sett den här I Heard the Contract Killer när den kom i Finland och suttit i en halvfull, ganska, ja, halvfull salong med ganska lama publikreaktioner. Jag kommer inte ihåg att det skulle ha skrattats överhuvudtaget. Även om jag tyckte att den var väldigt rolig nog också när jag såg den i Finland. Men så var jag 2 månader i Berlin och då filmen kom dit. Den gick på 4 biografer samtidigt, 3 gånger varje kväll. Slutsålt överallt och det där. Jag tog ett gäng kurskamrater, jag läste tyska där, ett gäng kurskamrater och tvingade dem att komma med på en Kaurismäki-film. Och var först lite orolig att hur ska det nu gå? Jag kom ihåg hur feelingen hade varit i Finland. Men då kom vi just i en fullsatt salong och folk gapskrattade liksom genom hela filmen. Det var helt total succé och jag minns att jag kände att ja, nu skulle jag vilja stiga upp på i salongen och skrika hej, jag är också, jag är från Finland, jag är kaveri med Kaurismäki.
Alltså jag har också en liten sån här anekdot som jag bara måste dra, som har att göra också med min insikt om hur stor han faktiskt är så där. En av de där första kändisintervjuerna som jag fick göra med regissören var på Göteborgs filmfestival för evigheter sen med Paul Thomas Anderson som ju nu är riktigt så här kultregissör bakom There Will Be Blood och sånt här. Och man hade fått de där små intervjuslottarna som man får när man gör på festivalet. 8 minuter skulle jag få med honom och jag hade liksom tränat och tränat och tränat. Vad ska man ställa för frågor om man hinner så här mycket och sen kommer han att berätta det här och jag, det är jätteviktigt. Och sen kom jag in och skulle göra intervjun och sen han insåg att jag var från Finland så var han noll intresserad av att promota sin egen film. Han ville bara tala om Kaurismäki. För Kaurismäki är så cool. Och då får jag säga som att, okej, det är så här det funkar. Men du Johanna, jag menar, du är kanske den av oss som har upptäckt Kaurismäki egentligen utan draghjälp från utlandet.
Ja, jo, alltså det är ju tack vare Aki Kaurismäki som jag idag är filmvetare och filmkritiker. Det var, jag såg hans film Tulitikku tehtaan tyttö, alltså Flickan från tändsticksfabriken, och blev totalt golvad. Jag var helt tagen av den där filmen och det sättet som man kan berätta saker och ting på. Det är ju alltså en tragedi från början till slut och handlar om en, där är också en kvinna i huvudrollen i den filmen och där är minimalismen draget i sin spets, så egentligen skulle man bara vilja gråta hela filmen igenom, men ändå måste man skratta. Men och ja, det här är ju också, det tar ju ungefär 13 minuter för att någon säger någonting. Och den repliken som då kommer är pieni olut, alltså en liten öl. Och då blir man ju bara så här som att, ja, det här tyckte han att det var en viktig replik som måste sägas ut. Det berättar ju någonting om den där humorn. Men jag hade alltså, fram till dess, så min bild av finsk film var kanske så här, Uno Turhapuro, typ. Så för mig var det liksom helt revolutionerande att man kan göra en sån här film i Finland. Och det gjorde att jag sen tänkte att men jag vill också börja läsa film och studera. Det tycks ju vara möjligt att göra någonting av film och om film i Finland också. För jag hade bara tänkt att de filmer jag är intresserad av, de görs i Sverige och Danmark och Europa och i Hollywood och så här, att inte i Finland.
Det är intressant för mig att jag hade en sån där annan väg där att jag kommer ihåg den här Kalmari Unioni som är en av hans, är det kanske till och med hans första film. Andra som jag tyckte var helt suverän om ett gäng i Berghäll som ska försöka ta sig till Eura.
Eira.
Eura. Eira. Alla heter Frank och det går ju inte så bra, det är en allt för lång väg. För övrigt en film som jag tycker skulle ha kunnat göras av Jim Jarmusch. Man skulle inte, ja, det skulle kunna vara hans film. Och sen tyckte jag jag hade svårt med den här minimalistiska dialogen, för jag är ju som teatermänniska som älskar på teatern när människor pratar som människor gör, och att dialogen är naturalistisk. Det är en sån, åtminstone på den tiden var det sån teater jag ville ha. Och sen kommer jag till Kaurismäkis film där det inte finns någonting av det. Att folk pratar ju inte nödvändigtvis som de pratar på riktigt. Jag tänker nu på tonfall. Minimalismen, ja. Men tonfall, det är inte... Det är som man skulle läsa innantill, den där repliken, ofta. Och det hade jag nog länge väldigt svårt med. Det blev som ett hinder för mig att uppleva Kaurismäki fullt ut. Tills då egentligen den här I Had a Contract Killer kom.
Nåja, men nu har vi namedroppat ganska många filmer, och vi kan ju då här säga att alla Kaurismäkis filmer finns på arenan, vilket ju också är ett statement helt i Kaurismäkis anda. Så där, det här ska vara tillgängligt för alla. För övrigt, det måste ju ha som ett litet PS, alltså han har ju också haft ett visst sätt att förhålla sig till Oscarsgalan. Jag menar, vi tänker det här att han vill att filmerna ska finnas på arenan för att alla ska se dem, så har han sådär omvänt inte varit lika tänd på att få till Oscarsgalan som alla andra är.
Ja, alltså hittills den enda långfilmen från Finland som har varit Oscars-nominerad är ju Aki Kaurismäkis film Mies vaila menneisyyttä, alltså
Mannen
utan minne. Och då sa han ju när den 2002 när den blev nominerad att han tänker inte åka till Oscarsgalan i protest mot USA:s krig i Irak. Och han har också senare sen tackat nej till att hans filmer skulle vara Oscarsbidrag på grund av USA:s politik. Och nu har han väl låtit förstå då att det är okej att hans nya film är ju igen Finlands så att säga Oscarsbidrag, och jag tror att det är kanske producenten Aki Kaurismäki som ser att han måste säga ja till sån här, för det är ett sätt att sälja en film. Men jag har förstått att han har sagt att han inte tänker närvara vid galan om filmen blir nominerad, för att han inte mera tänker flyga.
Det är en man som har värderingar som syns i allt han gör. Jag tänkte ännu återknyta till det när vi har namedroppat de här filmerna nu då som man kan se på arena, så ska jag då utgå ifrån Johanna att den du skulle vilja tipsa om är Flickan från Tändsticksfabriken.
Absolut, det är hans bästa film tycker jag. Jag har sett som sagt alla hans filmer, och varje gång jag ser om Tulitikkutehtaan tyttö så tänker jag att den här är den bästa, för här finns minimalismen är dragen till sin spets. Sen finns här någonting väldigt, väldigt sårbart. Och så finns det någonting mycket gåtfullt i den filmen. Som trots att jag har sett den om och om igen så finns det saker som jag fortfarande upplever. Att här är någonting ännu som jäckar mig.
Och du Thomas, är det då I Hired a Contract Killer?
Det är nog den. Och den är på något sätt tycker jag speciell, för den utspelar sig alltså i London och är speciell för att det finns så mycket av den här finska Kaurismäki-världen med, men så finns det också 6% Frankrike och 17% brittisk skådespelartradition och miljöer som gör att man får på något sätt en annan ingång i Kaurismäki-världen som för mig då kommer jag ihåg var otroligt spännande och fin. Plus att det är en helt otroligt fantastisk historia tycker jag, och otroligt humoristisk. Och igen med en sån här värme som ett happy end som är ganska osannolikt men härligt.
Här närmar vi oss the happy end för den här podden också. Och jag tänker nu då slå ett slag för då en film som inte ännu finns på arena men som kanske landar där i något skede. För jag tycker faktiskt att den här Höstlöv som faller är hittills min Kaurismäki-favorit. Jag tycker den här filmen är allt jag önskar mig av en bra film. Alla aspekter, ljuvligt skådespeleri och ett viktigt budskap och en känsla som man vill bo i när man lämnar salongen. Och det tänker jag låta vara de sista orden för den här podden. Och så återkommer vi till ett nytt samtalsämne nästa vecka. Tack och hej!